Ja, det var ju en rivstart på predikan. Ja. Har du en bild, Pelle? Det är kärlekens väg som är temat. Och det har inte vi bestämt, utan det är nog kyrkoårets ordningar som är upphovet till det. Men när jag hörde det temat så kände jag, åh, det berörde mig. Det ville jag göra någonting av. Nu är jag ju ingen teolog utan mera en konstnär. Så ni får ta det på det sättet, det jag delar. När jag mötte en liten grupp med kristna på en skola när jag var 19 år. Jag gick en folkhögskola. Så var det första gången jag träffade troende människor på riktigt nära håll. Och jag förundrades över att de var annorlunda. Men det var inte deras åsikter som skilde dem från andra. Inte deras religiösa tillhörighet heller. Det var något annat som attraherade mig och utmanade mig. Och frustrerade mig också för att det var så annorlunda mot det jag hade lärt mig i livet. Det här som de gestaltade var att de var på vandring. På en väg som jag inte visste någonting om. Och i sällskap med någon som jag inte kände. Vi sjöng ju, det finns en väg till himmelen. Och jag som 19-åring upplevde inte att jag var på någon vandring. Mitt liv var mera ett vilset sökande i ett öde landskap utan några som helst riktmärken. Där fick jag skapa mig min egen mening och försöka lära mig att överleva. Det var vad det handlade om. Så att möta några som sjöng en helt annan sång i livet, det var väldigt förunderligt och märkligt. Och de sjöng inte bara, utan jag såg liksom att deras liv visade på en annan verklighet. Att det kanske fanns, i alla fall för de här människorna, en väg i ödemarken. Gamla testamentet som pekar fram mot Jesus och Guds frälsningsverk i historien är full av bilder som talar om vägen. Profetiska ord och löften som fyller sin funktion i varje tid. Och med den vilsenhet som jag kom ur om vem är jag och vad är meningen med livet, så drogs jag till de här bilderna när jag började läsa Bibeln. Tänk att det fanns en banad väg, en helig väg för en som inte visste vad helighet var. För mig att gå. Det var svindlande för tanken och mycket trösterikt för en vilsen själ. Och en banad väg, en farväg ska gå där fram och den ska kallas den heliga vägen. Jag ska göra en väg i ödemarken och strömmar i öknen, lovar Gud. Han talar om ett vägbygge, ett stort vägbygge. Om planer för hela mänskligheten. Som ska göra färden genom livets ödemark möjlig och säker. Och som i sin tid kommer att förvandla öknen till en trädgård. Det är mäktiga ord. Och Gud målar med bred pensel sina bilder och sina löften. Och profeterna fick uttala dem utan att själva få se dem gå i uppfyllelse. Och ofta i motvind. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig, säger Gud. Gud har en stor plan i historien. Och han har en plan för en liten människas liv. Och han lämnar oss inte vind för våg. När vi tar emot honom i vårt hjärta så tar han oss vid handen. Och vandringen tillsammans med honom leder oss inte alltid den enklaste vägen. Precis som på den här bilden. Men vi är inte ensamma. Och han är vid vår sida och han älskar att undervisa oss medan vi går. Jag vill lära dig och undervisa dig. Jag vill ge dig råd. Ja, räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Ett ordspråk. En uppmaning att räkna med Gud. Det är väldigt mycket i livet som bara är sträckor som vi liksom färdas utan att räkna med varken Gud eller någon annan, tror jag. Men här får vi en uppmaning att räkna med honom på alla våra vägar. En del vägar kommer ju aldrig någonsin att bli jämna. Som den här mannen som har valt en väg upp i ökenbergen vid Döda havet. Men den blir möjlig att gå i alla fall. Med alla mina vägar är du förtrogen. Att ha den erfarenheten. Att ingenting överraskar Gud. Det är mycket i livet som överraskar oss. Och som drabbar oss. Men Gud blir aldrig överraskad. Och han känner oss så väl. Han vet vart vi vill. Vad som är bra för oss. Han känner oss inifrån. Och det här ordet förtrogen är ett underbart ord. Det är inte så modernt, men det är underbart. Smaka på det. Med alla mina vägar, Gud, är du förtrogen. Kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. Det är kung David som ber om att få lära känna Guds vägar och stigar. Vägarna är lättare att se och vandra på än stigarna. Stigar kan dölja sig. Men de kan också trampas upp genom att man går på samma ställe gång på gång. Då kommer det till en stig. Och jag tänkte på bönens väg och ordets väg. När vi trampar upp de vägarna, då växer förtroligheten med Gud och mig. Så att vi kan börja skönja stigarna i Guds rådslut. Jag tänker att ju mer vi umgås med Gud i bön och läsning av hans eget ord, så får vi en djupare förståelse av vad han har på sitt hjärta. Och David behövde veta både vad Gud hade för vägar och stigar som han behövde gå på. Han lyckades inte alltid, men det var ändå hans riktning. I psalm 84 som jag älskar så står det: saliga är de människor som har sin styrka i dig. De har dina vägar i sitt hjärta. Och jag tänker att ju längre man vandrar med Gud och umgås med honom i bön och bibelläsning och på andra sätt, så flyttar Guds väg in i vårt hjärta och blir vår styrka. Och det är väl alldeles fantastiskt. Psalm 119, den är längst av alla psalmerna, massor med verser. Och det handlar om Guds ordet, så som det judiska folket har liksom värdesatt det och älskat det och levt med det och genom det, genom årtusenden. Och jag blir rörd över den här formuleringen: jag vill löpa på dina budords väg, till du tröstar mitt hjärta. Och med en modernare översättning: ty du har vidgat min insikt. Tänk att Guds ords väg kan bli oss till tröst och till insikt i livet. Vi behöver det. Och vi behöver löpa efter det. Det är en iver och en håg. Och Guds ord är inte bara kunskap, det är levande ord. Så om jag vare sig viker åt av, nu försökte jag göra om det här. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Ett löfte om hans vägledning och att få höra bakom sig: här är vägen. Och jag tror Gud ofta arbetar med oss genom frid. Att vi känner oro eller frid inför beslut och så vidare. Och att det är ett sätt för Gud att vägleda oss. Ja, Guds vägar, de är högre än våra vägar, säger Jesaja. Vi är begränsade på alla sätt. Vi tycker kanske att vi har mycket kunskap och vi hänger med i vad som händer. Men i relation till hur Gud betraktar historien och tiden och de små liv som vi lever, så är det bara att konstatera: Gud har stora perspektiv. Han ser helheten. Och vi gör väl i att lära känna honom för vår vandring. Gud, i helighet går din väg. Det var någonting som Israels barn fick lära sig tydligt. Att de hade en stor Gud som gjorde under, som uppenbarade sin makt bland folken. Och de blev själva ledda ut ur fångenskap och träldom i Egypten efter mer än 400 års slaveri. Och det var under de där åren de vandrade i öknen som de fick lära känna den Gud som hade befriat dem. Och hans helighet var förskräckande många gånger. Men också hans kärlek var tydlig och påtaglig. Han hjälpte dem genom hela den här långa, långa tiden. Så även detta är en viktig väg att få lära känna i gemenskapen med Gud. Han är helig och vill ha ett heligt folk. Men vår mänskliga natur vill något annat. I Jesaja 53 så står det, var och en ville vandra sin egen väg. Och det sammanfattar ju ganska väl hur vi är. Och historien har visat också att be Gud om hjälp och att följa hans vägar är ofta det sista alternativet vi väljer. Vi försöker gärna på många vägar själva först. Där var den. Var och en ville vandra sin egen väg. Men Guds tanke är en annan. Jag vill ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det ska gå dem väl och deras barn efter dem. Jeremia säger det här. Och det kan låta som en naiv dröm från Gud att vi en gång, vi mänskligheten, ska få ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg. Men jag har respekt för Guds drömmar. Vi kan behöva hjälp att förbli på vägen. Sätt upp vägmärken åt dig, skaffa dig vägvisare, säger Jeremia. Ge akt på vägen, på stigen du vandrade. Det är viktigt att vara uppmärksam. Och det är viktigt att ta till sig vägmärken eller vägvisare. Och där behöver vi varann. Vi kan behöva någon att lätta hjärtat hos. Någon att be tillsammans med. Och någon som ger oss andlig vägledning. Att vara stark och klara sig själv är ingen biblisk modell. Min svaghet kan vara din styrka. Och Gud har gett oss varandra så att vi ska kunna samverka både i svaghet och styrkor. Psalm 16. Du ska kungöra mig livets väg. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Ljuvlighet i din högra hand i vinnerligen. Det här är ett glädjeord. Så här är livets väg. Du kan få smaka på det Gud har. Och känna att glädjen är överflödande i livet. Det där känner man inte varje dag. Men ibland så får man sån här överväldigande upplevelser av att inför Gud är det glädje till fyllest. Och han leder mig på livets väg. David har smakat och sett att Gud är god. Så han kan skriva så här. Även om han har fostrats och tuktats ganska hårt också, så känner han att Gud är hans glädje på livets väg. Nu har vi talat om vägen. Och det här är ju bilder ifrån öknen. För det är Bibelns språk, så jag tycker att det passar. Nu ska vi se, nu glömmer jag. Så, här är den sista bilden. Får jag backa lite. Och det är fortfarande David som ber efter att ha skrivit en fantastisk psalm om Guds närhet och hur han är omsluten av Gud. Så ber han, se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och det är en bön som man kan be med ett ödmjukt hjärta. Man behöver inte tro att man självklart är på rätt väg. Man kan alltid fråga Gud, hur står det till med mig? Jag går väl inte på en olycksväg? Och det är en evig väg vi går på med Gud. Har vi börjat vandra den så tar den inte slut. Den är evig. Den slutar först hos i härligheten hos Gud. Och det ger också stora hisnande perspektiv. Ja, det var en lite tankar och bilder kring vägen som jag upptäckt i Gamla testamentet framför allt. Kärlekens väg var ju temat. Och vad är då kärlek? Ska säga något om det, eller rättare sagt läsa något om det. Nu vill den inte. Där kom den. Vad är kärlek? Det finns många sorters svar på det, eller hur? Och kanske ännu mer frågor. Inget är så skört som kärleken. Och ingenting är så starkt. Ingenting är så misshandlat och missbrukat. Jag har undrat mycket om kärleken, över kärleken under åren. Och jag har behövt be Gud lära mig vad kärlek är. För några år sedan gick jag på en skrivargrupp. Och då passade jag på att jobba lite med det ämnet. Så då skrev jag: det finns två folk i världen, inte fler. Om du trodde att människor på jorden delades upp i raser eller etnisk tillhörighet, eller i rika och fattiga, i män och kvinnor, barn och vuxna, så menar jag att du har fel. Jag hävdar att det som skilt oss människor åt i alla tider och gör oss till två folk i världen är något djupare än dessa synbara skillnader. Det som delar upp människor i två folk är att det ena vet att det är älskat och att det andra inte vet. För livet handlar om kärleken, och om vi var och en fått del av den eller inte. De som inte fick kärlek blandad med modersmjölken, aldrig mötte ett lysande ansikte i sin barndom som berättade: du är välkommen, du är underbar. Aldrig erfor fastheten hos vuxna som verkligen brydde sig när tonårens vilsenhet och revolt. De letar vidare hela livet, söker, längtar, skär sig, dricker för att döva tomheten och smärtan. Eller så blir de duktiga, starka, framgångsrika för att åtminstone få någon sorts kvitto på sin berättigade existens och sitt värde i tillvaron. Det andra folket har en helt annan resa. De som fick med sig kärleken som en bottenton i sitt innersta väsen, de behöver inte bygga varken fasader eller skyttegravar, utan vilar på ett golv av tillit. Att själva livet bär och vill oss alla väl. De förväntar inte svek och ger vidare till andra av det som givits dem. För de har råd med det. De väljer godhet, inte makt. Kärlek, inte rädsla. Vågar se med öppna ögon hur det står till i världen och tänder sedan ett ljus. Men kanske har jag fel när jag så bestämt vill påstå att världens folk är två. För kanske är det hellre så att de är tre. De som inget fick och de som fick. Men utöver dem så finns det ett folk som finner det de aldrig ägt. Som tar emot till slut i vuxenlivet det man alltid saknat. Det är aldrig för sent att finna kärleken och ta emot den. Inte vet jag hur många folk det finns på jorden. Matte har aldrig varit min grej. Men detta har livet lärt mig och mejslat fram genom många vilsna år. Att alla behöver kärlek för att leva och växa som människor. Och också detta att genom årtusenden ljuder en hälsning till varje människa från den Gud som skapat oss behövande och som älskar oss. Den Gud som la evigheten i våra hjärtan som en ton av hopp och hemlängtan. Han säger, här är vägen som leder hem. Du är välkommen, du är väntad, du är min glädje. Jag låter mitt ansikte lysa över dig och ger dig min frid. Egentligen skulle vi kunna sjunga någonting här, tror jag. Kan vi det? Du får ta vilken. Nej, det är för tidigt. Du får hitta på något annat. Ja. Nej. Nej, jag tänkte bara att vi behövde en paus. Jesus går kärlekens väg. Vi brukar ju tala om karriärstegar. Att vi vill klättra uppåt. Avancera till högre lön och bättre titlar och mera inflytande och viktigare positioner. Så är vårt samhälle uppbyggt. Man ska kämpa för att komma uppåt. Det kan kosta en hel del att avancera så. Många konkurrerar om samma topplaceringar. Och kanske på bekostnad av familj, vänner, hälsa. Guds son går kärlekens väg. Och då är riktningen den motsatta. Då är det han som kommer ner till oss för att dela våra villkor. Han lämnar liksom karriären bakom sig, eller rättare sagt härligheten och gemenskapen hos Gud som han har funnits med i från evigheten. Och Paulus uttrycker det här på ett väldigt fint sätt. Ganska långt stycke här nu, men varför vill den inte? Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomligt genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Så här vill Gud och Paulus att vi ska leva som troende. Och vi ska ha Jesus som vårt föredöme. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Det är ett oerhört steg att byta gudsgestalten mot tjänargestalten. Från att ha varit medskapare av universum till att bli ett litet embryo som växer i Marias mage. Kan man utlämna sig själv mer än så? Finns det något tydligare sätt för Gud att visa sin kärlek på än att bli som en av oss? Jesus säger ju om sig själv när han har börjat sin offentliga gärning att han är vägen, sanningen och livet. Att han är vägen. Och när han var 12 år så står det: Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Så han växer upp och han berör redan från början med sitt sätt att vara. Han har nyss kommit hem från Jerusalem. Efter att ha suttit bland lärarna där och lyssnat på dem och frågat dem. Och kanske gett dem svar som de inte hade. Han är 12 år och alla har häpnat över hans förståndiga svar. Maria förebrår honom. De har varit oroliga och letat i 3 dagar. Men Jesus svarar: varför har ni letat efter mig? Vet ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Han vet redan vem som är hans pappa, hans far. Och Det är det som är grunden, att han vet det. För det som ska komma sen, som är en svår väg att gå, då måste han veta vem han är, vem han tillhör, vem som följer med honom. Och ja, det här med identitet, vem vi är så viktigt. Och det kan för några av oss vara något som vi behöver arbeta med hela livet. Vem är jag? För man fick det inte självklart med sig som barn. Men Jesus äger den här relationen med Fadern. Och han hämtar allt han behöver ur den. För den här vandringen. Nu ska vi sjunga om kärlekens väg. Så nu kan kören gå och ställa sig på sina platser. Och när väl Jesus börjar sin offentliga tjänst så varar den ju bara i 3 år. Då är måttet rågat för dem som har lagen och profeterna. De menar att han uppviglar folket, att han hädar. Han måste röjas ur vägen. Jesus grips och döms och korsfästs. Vi går snart in i den tiden nu, fastetiden, som kulminerar med påsken. Allt tycks gå åt fel håll. Men Jesus vet att det här är vägen han måste gå. Till den lägsta punkten.
Kärlekens väg. Se Guds son går kärlekens väg. En väg fylld av smärta och skam. En väg fylld av rädsla och
Guds son, han lämnar
den här texten borde ha skrivits efter Jesu död. Men Jesaja skrev den 800 år före Jesus. Om kärlekens väg som redan var bestämd i det himmelska. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. I Hebreerbrevet så blir bilden tydlig. Vad som händer i Jesu död och som förändrar våra livsbetingelser i grund. Det mest oerhörda är att vi får tillträde till det allra heligaste. Att Jesu försoningsverk öppnar en ny och levande väg till Guds faders hjärta. Och det står, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Nu kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Jesus utför den prästtjänst som försonar oss med Gud. Och vi är inte längre slavar under synden. Vi är förlåtna. Tack vare Jesu verk. Vare sig vi tror det eller inte. Vare sig vi tar emot det eller inte, så är det så. En ny och levande väg är nu öppen till Gud. En kärleksgåva som kostade Gud allt. Och som ger oss allt i honom. När Jesus sträckte ut armarna till mig när jag var 19 år och sa, kom och följ mig, så insåg jag att jag klev ut i en helt okänd framtid om jag svarade ja. Jag tog det steget eftersom jag skymtat ett liv och en väg som var främmande men helt oemotståndlig. Fyrtio år senare så ser jag att det finns en väg och den håller att gå på. Han är trofast. Och det som summerar de här 40 åren är kanske just detta. Kom och följ mig så ska jag visa dig kärlekens väg. Och jag undrar nu, när Gud visat mig kärlekens väg, hur kan jag bli en vägvisare för andra? Amen.
Tack Berit. Ja, det här är stort. Guds nåd är så stor. Och det är frågan om vad vill jag göra? Och vilket steg vill jag ta? Och vilket steg vill du ta? Jag tror att vi behöver be en liten stund här. Och är det så att någon vill ha förbön, då finns vi här framme efter gudstjänsten för att be tillsammans. Jesus, tack att du ville gå kärlekens väg. För att du älskar varenda människa. För att du vill bana en väg för gemenskap med dig själv. Tack att vi har tillträde till det allra heligaste på grund av vad du har gjort för oss. Och Jesus, du har inte gjort det bara för oss som sitter här i den här kyrkan, utan för de som bor här runt omkring. Herre, visa oss din väg, hur vi ska använda din kärlek för att sprida den vidare. Jag tror vi gör så att kören får sjunga till slut här. Och är det så att du vill ha förbön, så väldigt, vi vill hemskt gärna, vi är flera som vill be tillsammans.